Men många av dina fiender ska bli som fint damm, våldsmännens skara som bortflygande agnar. Detta ska ske plötsligt på ett ögonblick. Från Herren Sebaot ska straffet komma med åska och jordbävning och väldigt dån, med storm och oväder och med flammor av förtärande eld. Och alla de många folk som förde krig mot Ariel, alla som drog ut i strid mot det och dess befästning och vållade dess svårigheter, ska vara som en drömsyn om natten. Som när den hungrige drömmer att han äter och vaknar och känner att magen är tom. Som när den törstige drömmer att han dricker och vaknar och känner att han försmäktar av törst. Så ska det gå med alla de folk som drog ut i strid mot Sions berg. Ja, här kommer alltså folket Israel i ett väldigt trångmål. Och i det trångmålet kommer folkets omvändelse när Herren griper in. Och då är det ju hedningarnas tur att komma i trångmål. Och det blir alltså en dag av utblottelse för alla människor. Det blir en dag av dom, men också en dag av frälsning, som vi ska förstå. Och för att vi ska förstå att det här inte bara är ett tillfälle då Gud liksom krossar allt, så ska vi gå till profeten Sefania. Tredje kapitlet hos Sefania. Och det kapitlet börjar i vanlig ordning med att Gud suckar över orättfärdigheten. Och sedan kommer hans ingripande. Vi kan börja i sjunde versen. Jag sa, o, att du ville frukta mig och ta emot tuktan. Då skulle stadens boning inte utplånas. Den skulle inte drabbas av allt det som jag bestämt som straff. Men istället steg de tidigt upp för att hinna med sina fördärvliga gärningar. Vänta därför på mig, säger Herren, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut. Jag ska förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Och då tänker man, då blir det ju inte mycket kvar. Och ändå finns det en fortsättning. Då skall jag ge folken renade läppar. Och de skall alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Från trakten bortom Nubiens floder ska mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den dagen ska du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då ska jag avskilja från dig dem som jublar så segervisst hos dig, och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och det ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel ska inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun ska inte finnas en falsk tunga. De ska finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. Jubla du, dotter Sion, höj glädjerop, du Israel, var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna ifrån dig, han har röjt din fiende ur vägen. Herren, Israels konung, bor i dig. Du ska inte längre frukta något ont. På den dagen ska det sägas till Jerusalem: frukta inte, Sion, låt inte dina händer falla. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Jaha, nu bor Herren mitt i sitt folk. Och hans ankomst är fruktansvärd. Men det fruktansvärda har en fortsättning. Det finns en påskdag efter långfredagen. Här kommer ett tillfälle då allt kommer att förtäras. Hela jorden ska förtäras av min nitälskans eld, säger Herren. Ja, då brann alltihopa upp och så var det slut. Nej, det finns en fortsättning. Men Herren förbehåller sig rätten att hemlighålla hur den fortsättningen ska gestaltas. Han bara säger att det är därmed inte slut, utan också i detta kommer Guds godhet att triumfera. Han säger inte hur, han säger inte hur många, han säger inte vilka. Han bara säger att det finns en underbar fortsättning. Och då kommer Israel att omvända sig. Då kommer också hedna folken att omvända sig, både till Israels konung och faktiskt, som vi senare ska se, till Israels folk. Vi ska bläddra till profeten Sakarja igen, till det 12:e kapitlet. Därför att här omtalas också Israels omvändelse i det trångmål som folket kommer i vid tidens slut. Sakarja 12 och 1. En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska göra sig illa på den, och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Ja, Jerusalem blir nu ett kärt tillhåll för alla folk. Och det är ju intressant att notera att det blir staden först när judarna återvänder till Jerusalem. Om vi drar tidsmaskinen bakåt, låt oss säga till 1850, så var ju Jerusalem en smutsig liten håla som ingen människa frågade efter, i stort sett. Idag är det ett centrum för världens uppmärksamhet, och alla ska öppna eget i Jerusalem. Jag kommer ihåg ett tillfälle för en del år sedan när min hustru och jag var i Eilat. Vi råkade hamna på ett ställe där det stod att det skulle vara ett museum. Det var en kongresshall också. Och där kongressade det folk. Det såg ut som om det var någon sorts livets ordkonferens i stort sett. Alla var glada och stod med händerna i vädret. Och det var mycket sång och mycket trummor och flott klädda människor. Nå, det visade sig att det här var vegetarianer som hade någon sorts konferens i Israel. Och de hade bara lite förmöte i Eilat för att värma upp sig. De skulle till Jerusalem och liksom smälla av ordentligt. Alla ska till Jerusalem. Det är en lyftesten för alla folk. Och det finns en parallell i det här. Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten, säger Jesus om sitt förhållande till Israel. Och så säger skriften alltså om Israels förhållande till hedningarna: jag ska göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk, och alla som lyfter den ska skada sig illa på den. Men i detta kommer Jerusalem också i ett väldigt trångmål. Och då fortsätter vi i nionde versen. På den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet ska sörja, var släkt för sig. Davids hus och släkt för sig, och deras kvinnor för sig, och så vidare. Då ska jag öppna deras ögon. Då ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser. Om du inte blir född på nytt kan du inte se Guds rike. Och nu föds Israel på nytt. Nu utgjuts nådens och bönens ande. Och plötsligt ser man den korsfäste. Den som man har hört talas om så många gånger, så att man inte ens kan ha plustecken i matematikböckerna i grundskolan. Man skriver inte plus i matematiken i Israel. Därför att det är allt för laddat. Men nu ska man se upp till honom som blev genomborrad. Nu plötsligt ska man förstå. Och då ska man sörja som man sörjer den enda son. Här blir en väldig omvändelse. Mitt i Israels trångmål. Vi ska återvända till Nya testamentet, till Johannes 10:e kapitel, för att på så vis avsluta det här avsnittet om Messias. Johannes 10, vi ska bara läsa den 11:e versen. Där Jesus säger så här: jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Han säger inte jag är en god herde, utan han säger jag är den gode herden. Här är det bestämd form. Därför att detta syftar på en profetia hos Hesekiel i det 34:e kapitlet. Så vi bläddrar dit. Och där läser vi från början ett ganska bra stycke, tror jag. Herrens ord kom till mig, han sa: du människobarn, profetera mot Israels herdar. Profetera och säg till dem, så säger Herren, Herren: ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva. Skulle inte herdarna ta hand om jorden? Istället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren, men ni tog inte hand om jorden. De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades eftersom de inte hade någon herde, de blev till mat åt alla markens djur när de skingrades. Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. Hör därför Herrens ord, ni herdar. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Sannerligen därför att mina får har lämnats till rov och därför att mina får har blivit ett byte för alla vilda djur, de har ju ingen herde. Och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, då herdarna bara tänker på sig själva och inte på mina får. Därför, ni herdar, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren: se, jag är emot herdarna och ska utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna ska då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty jag ska rädda mina får ur deras gap så att de inte blir föda åt dem. Ty så säger Herren, Herren: jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem, liksom en herde tar sig an sin jord när han är ibland sina får som varit skingrade. Så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag. Jag ska föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israel, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet. Herdarna avfaller, sköter inte sin tjänst, tar inte hand om fåren, och fåren förskingras ut, inte bara över landet utan också över jorden, vilket är samma ord på hebreiska. Sjätte versen står det: över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem. Man kan lika gärna översätta: över hela jorden är mina får spridda. Och det kommer ju lite senare: jag ska själv föra dem tillbaka från alla länder. Och det är ju lite märkligt när Jesus står där och säger: jag är den gode herden. Vad skulle den gode herden göra? Jo, han skulle samla Israels folk. Och det är en sån här profetia som alltså judarna tycker: det här stämmer ju inte. Vad är det ni pratar om? Han gör ju inte ens ett försök att samla Israels folk. Ja, han kanske går och tar hand om människor som har det svårt, han botar sjuka och så vidare, men det som den gode herden verkligen skulle göra, att samla Israel och föra folket i bet i Israels land, det gör ju inte Jesus. Allt det där hör ju till hans andra ankomst. I det första tillfället så visar han sin omsorg om jorden. Vid den andra ankomsten samlar han sitt folk. Och det är alltså det här gåtfulla att de båda tillfällena är så sammanvävda i varandra i många profetior. Och det blir ju en olycka för båda parter där. Därför att när judarna läser profetiorna och ser på evangelierna om Jesus, så säger de: det är väldigt mycket som inte stämmer. Slutsats: han är inte Messias. När kyrkan läser samma profetior och ser på evangeliernas berättelser om Jesus, så säger de så här: ja, i Gamla testamentet finns det en massa löften, men de har Gud avskrivit. Israel gäller inte längre som Guds folk. Och där drabbas alltså Israel av en blindhet för Messias. Och den hedna kristna kyrkan drabbas av en blindhet för Israel. Och det är en av frälsningshistoriens hemligheter. Nu är det lunch.